Välkomna till Shinypodden, Filmskolan, del 11 med mig Henke och vid min sida som alltid Måns.
Hallå igen, tjena.
Välkommen Måns.
Tackar.
Står vi igen?
Det här, står vi.
Ja, sista avsnittet innan du har en tentaperiod igen.
Mm, precis.
Och då ska jag för övrigt annonsera till lyssnarna att vi, precis som förra gången du körde tentaperiod, så har vi pausunderhållning med mig och Carl som ska prata om Coen-bröderna. Och det kommer jag annonsera vilka filmer det blir i slutet av det här avsnittet. Men du kan väl börja med att berätta vilka filmer vi ska prata om idag.
Ja, vi ska prata om Avara från 56, A Man Escaped också från 56, Vivre sa vie från 62 och Bromsare från 63.
Härligt.
Fyra filmer från ganska samma tid ju, allihopa. Ja. Inte så stor spridning.
Vilka decennier är det? Var det från? 50 och 60?
50 och tidigt 60.
Okej, okay. Härligt. Mm. Ja, men innan vi börjar med det då, hur har du sett något annat här under veckan eller? Vi brukar kolla av och se om du har sett några njutbara filmer också.
Nej, nu har det faktiskt bara varit slit. Mm. Bara tvång.
Du har filmmässigt studerat.
Ja, och precis.
Sett film.
Ja. Ja. Du då? Sätt något kul?
Ja, jag har väl inte det. Jag har börjat förbereda en av filmerna till nästa vecka. Mm. Till Coen-bröderna-avsnittet. Och sen har jag sett de första två avsnitten av nya säsongen av Ted Lasso.
Mm, jaså.
Säsong 3.
Ja, den visade ju mig i somras.
Ja, precis. Då hade du inte sett något. Så vi såg stora delar av säsong 1 där under 3 dagar.
Mm, precis.
Du ja, var jag har sett, väldigt förtjust, eller
ja, det var. Jag såg ju klart hela säsong 2 också sen jag kom hem. Eller hela säsong 1 och säsong 2.
Ja, precis.
Hemma, så att, då får jag börja med 3 också.
Det kändes som en väldigt härlig fullträff att du blev så himla förtjust i den när vi var nere på landet då. Det var sån där skön style när man har varit ute i solen och sånt där. Och varit ute på havet framförallt. Varit ute och, i blåsen hela dagen. Alltså, blir man ibland liksom sugen på att bara sitta och se något bra på tvn. Och så slog på det och körde avsnitt efter avsnitt.
Mm,
jäkla härligt.
Ja.
Nej, alltså jag trodde att den började närma sig slut på säsongen. Men det visar sig att det är jättemånga avsnitt kvar. För det är som typ 12 avsnitt eller sånt där. Och vad de har ändrat med i år är ju att det är 45 minuters avsnitt då. Eller något sånt.
Jaha.
Och även något avsnitt som var över en timme. Så att de var ju liksom typ mellan 20 och 25 förut va?
Ja, lite rolig grej där. När vi började kolla på den så hade jag inte sett Game of Thrones.
Uh-huh.
Nu har jag sett det och fattar verkligen din spaning där med hon skådespelerskan som spelar den här, vad nu säger, shame.
Uh-huh.
Vad säger
hon? Shame-kvinnan.
Ja, exakt. Uh-huh. Absurd liksom skillnad i karaktärer där.
Ja, för vad heter hon här i Ted Lasso? Hon är i alla fall ägarinnan av fotbollslaget som han jobbar som coach i. Och det är så roligt här för att i avsnitt 2, jag kan spoila en sak faktiskt, för jag tror att antagligen det är ganska känt, men jag har ju liksom inte, jag har inte läst på om Ted Lasso säsong 3 själv då, så att för mig var det en liten överraskning, men att det finns ju en stjärnfotbollsspelare som de vill ha med i laget. Alla i engelska Premier League vill ha honom för att han blir tillgänglig liksom från en utländsk liga någonstans ifrån. Zava. Och jag bara såg det avsnittet och bara tyckte, jävlar vad likt det var Zlatan. Så googlade jag upp det direkt. Ja, men då var det ju Zlatan.
Ja.
Så att liksom, det var en lite komposit av några andra också, men det var framförallt Zlatan. Och han som spelar den här karaktären har liksom förberett sig med att läsa Zlatans självbiografi och tittat på klipp och sådana saker. Så det är allt det. Maneren och divalaten och allting. Och jag tycker det är hysteriskt roligt.
Ja, det är roligt.
För det är ändå våran Zlatan.
Ja, exakt.
Han är från Sverige. Sverige ändå. Så att det är lite kul. Men jag har bara sett, jag har sett 2 eller 3 avsnitt. Ja, 3 tror jag har sett. Eller 2. Right. Så att nu får vi se om jag antingen då ska se de här 6-7 avsnitten som finns just nu. och sen bara vänta in vecka för vecka, eller om jag ska söla liksom, så att jag på något sätt väntar in de kommande avsnitten. Men det, den tar slut i slutet på maj i alla fall.
Ja, ah, okej. Okay. Det är inte jättelångt kvar. Nej. I så fall. Mm. Men gött.
Okej, okay, men då ska vi börja idag då. Och vilken är då första filmen vi ska prata om, Måns?
Första filmen vi ska prata om, eller som jag ska prata om, är Avara. En Bollywood-film. Den från 56. Av Raj Kapoor. Vi såg en, den är 3 timmar lång. Den här filmen.
Ja, minst va?
Ja, minst. Exakt. Den var 3,5 eller 4 eller något. Men vi fick se, lyckligtvis kanske man ska säga, eller får man säga, en nedklippt version som bara var 1,5 timme lång.
Ja, men det är lite lustigt. Ja. Det finns alltså en nedklippt version. Hur kommer det sig?
För att den skulle kunna släppas i USA, typ. Mm. Och den är, det är så här socialrealism, alltså, wow. Exakt, wow. exakt, ja, men det, så det är liksom klasskritik och liksom så här, lite socialistisk typ. Mm. Och mycket av det har de klippt bort i den amerikanska versionen också.
Okay.
Så inte bara gör den lite kortare rent storymässigt, utan också lite mer... kanske lätt smält för det samhället.
Nu kan vi tillägga då att du sa direkt när schemat kom ut, så sa du direkt att det här fick jag absolut inte se ens. Så att jag har fått hålla mig borta från det här. Så du får prata om det här själv.
Ja, exakt. Jag tänkte att du...
Men alltså, som jag vet Bollywood, så är det ju ofta så här med sång- och dansnummer och sånt. Mycket att det är liksom lite som Melodifestivalen, fast i långfilmsformat. Att sådana element finns med. Det är flärd och det är glitter och sånt där. Och massor med vackra kvinnor som dansar i olika liksom så här, det är någon sån här massdans liksom. Det är inte bara en och en.
Nej,
utan det är liksom som en show hela tiden. De här scenerna där liksom med massor med folk som dansar, är det så?
Ja, men så var det, och det är liksom det är en musikal, men vissa musikaler är ju som att de är diegetiska liksom, som att det ser ut som att folk börjar brister ut i sång mitt i filmen liksom. Men här så klipper de bort från filmen till någon storslagen liksom fantasivärld typ, där de har sina dansnummer.
Blir det liksom magisk realism, eller är det bara ett trick som man kör med i Bollywood, eller vad tror du?
Alltså, till viss del så är det väl, ska väl typ visa lite karaktärernas sinnesstämning och grejer, så det är väl som att man kommer in i deras hjärnor liksom.
Ja, just det.
Men det, jag tror också det är bara att folk tycker, alltså i Indien tycker man det är kul.
Okay. Det är härligt med dans.
Ja, det är härligt att kolla på liksom. Ja, ja. Särskilt om det ska vara 4 timmar lång, så fattar man att det krävs kanske.
Okay.
Och de var ganska storslagna och snygga så här, specialeffekter. Det var enorma liksom, gudavarelser och konstiga statyer som föll och så. Så det var ganska häftigt. Och jag tror, nu är jag inte helt säker på det, men jag tror till och med att de här dans- och sångnumren var lite nedklippta.
De också...
Allihopa. Ja, exakt. Ja. Så det var liksom inga 5 minuters nummer, utan det var bara ett par.
Nej.
2.
Men du, filmen var väl rimligen svartvit, gissar jag ändå?
Ja, det var det nog. Det är en konstig grej. Jag har slutat tänka på det helt. Alltså. Ja. Jag kommer inte ens ihåg om den är svartvit. Förut, innan det här, så tänkte jag, fan, svartvit film. Fan, vad tråkigt alltså. Men det är helt... Det är liksom, jag uppfattar liksom inte...
Jag kommer ihåg det.
Nej, men på riktigt. Det är liksom, om det är snyggt filmat, snyggt ljusat och så tänker man inte på det alls.
Ja, vad härligt. Ja, men då har ju filmskolan, filmvetenskapskursen gjort ett viktigt, stort intryck på dig.
Verkligen.
En ung filmälskares mind liksom har blivit lite böjt här i alla fall.
Ja, men jag tycker det känns rätt nice. För det är ju, som du har sagt förut, att det kan ju verkligen vara jättesnyggt ljus och ibland nästan snyggare tycker jag. Eller liksom det kan ju ha en, att det samspelar med svartvitheten. Ja, exakt. Det kan ju vara jättenice. Mm. Men som sagt, den var ju säkert svartvit, jag kommer inte ihåg.
Ja.
Men förmodligen.
Ja, okej. Nej, men... Nej, jag har ju sett en Bollywood-film på, och det var för länge sedan, det var på Stockholms filmfestival, som då hade det som någon slags tema det året. Mm. Och hypad som in i helvete, den hette Mission to Kashmir.
Okay.
Och det skulle handla om den jättespännande thriller och konflikten mellan Indien och Pakistan eller något liknande.
Alltså modern liksom?
Ja, modern Bollywood. Den var så här lång. 3 timmar, 45 minuter eller något sånt där. Eller 7 timmar eller
något sånt
där. Och det var bara dans och sång hela tiden.
Ja, det, rafflande.
Thriller. Ja,
exakt.
Och jag var så himla inte nöjd med den visningen.
Nej, jag fattar.
Nej, men så att det var... Det var synd att jag inte fick se den här för dig, därför att jag kanske hade kunnat bredda min liksom insikt om den här viktiga filmgenren och sådär. Det är en stor filmland. Indien gör ju fler filmer än Bollywood. Än Hollywood, menar jag.
Ja. Ja.
Och Bollywood är ju dessutom bara en del av indiska filmindustrin. De har ju någon annan internt konkurrerande verksamhet.
Ja, det finns flera stycken
i
olika städer. Det var någon kurser, nu har jag inte fact-checkat det, men som sa att filmindustrin var Indiens största liksom, inhemska industri.
Ja.
Rent pengamässigt, storleksmässigt. Okay, ja. Så det är ju faktiskt rätt talande. Liksom.
Ja.
En jätteindustri. Allt de gör är att kolla på film. Typ.
Ja, ha, men... Och varför var den här filmen med? Vad var föreläsningen? Vad handlade det om? Och så där? Vi brukar ju rapportera om sånt.
Ja, vi pratade om Bollywood, typ.
Ja, det skulle vara med helt enkelt.
Ja, ja. Det var typ det.
Så fick de med lite socialism och sånt också?
Ja,
på köpet.
Exakt.
Vilken slump.
Verkligen vilken slump. Ja, men det är ganska intressant. Faktiskt, den kom 56,
tror jag.
6, står det här, ja. Men... Jag tror det kom 50... Ja, det kanske kom 56. Hur som helst så... De har ju kastsystem, eller hade kastsystem i Indien.
Jaha, som är alltså, det är väl fortfarande i sig, eller?
Ja, exakt. Inte väl... officiellt. Men det märks av. Men det som är att det officiellt avskaffades typ ett par år innan filmen kom.
Okej.
Okay. Och i den här filmen, alltså den är ganska... De har gjort med flit liksom att det inte ska märka... Att liksom kringgå det... kastsystemet, att visa ett samhälle där det systemet inte finns liksom.
Är det den filmen?
Ja.
För den på IMDb den jo, men det verkar vara den. Den kom 51 står det här.
Mm.
Så det måste vara fel i mitt Excelblad.
Ja, sånt som hände 51 exakt, ja. Och då var det 1950 som de avskaffade det här kastsystemet som.
Okay.
Och det var lite alltså som sagt, de hade ju klippt bort mycket av det här socialistiska. Men jag tror att i den långa versionen så var den lite mer ideologisk och tog lite mer ställning mot det här.
Mm. Men de bitarna pratade föreläsarna om det också? För att tidigare har du sagt att det bara är så mycket fokus på filmtekniska saker som linser och zoomning och förutsättning eller vad det än månde vara. Och när ni börjar prata om tematik i filmer och sånt så har liksom föreläsarna liksom... nästan inte velat att ni ska lägga ner tid på det i filmerna och sånt.
Nej, så var det mer i början. Ja. Nu på den här så är det mycket mer runt omkring. Just också för att 30-60-talet var väldigt spännande rent
just det.
Politiskt och så. Och det speglas jättemycket i filmerna har jag.
Ja, men det är ju superbra.
Har det visat sig. Exakt, det är verkligen bra.
Då får vi ju poängtera det för lyssnarna att det har blivit en förändring under den här tredje delen.
Ja, exakt.
För av kursen.
Den där första delen var ju också ganska mycket teknisk och industrihistoria och så. Ja. För att de behövde utveckla en kamera liksom.
Just det.
Och så. Men nu är det spännande med olika politiska rörelser hit och dit. Det är någon slags socialt kärleksdrama i den här filmen.
Jaha, vad innebär det då?
Nej, men alltså, det är liksom... Jag ska försöka dra. En kille blir...
Vadå, är det ett kärleksdrama över klassgränsen?
Ja, exakt, exakt. Och det är liksom...
Någon är rik, någon är fattig.
Ja, precis. Och hans pappa... liksom överger honom och hans mamma precis när han föds och därför blir de fattiga. Men pappan är egentligen en så här överdomare som är jätterik. Och, så att han är inte fattig egentligen. Liksom. Och det är lite typ också något de säger i filmen att liksom man föds att man ärver inte sin klass. Någonting sånt, jag vet inte. Att,
okay. Ofta gör man ju det. Exakt det.
Ja, exakt. Men att man inte människan definierar sig. Det är någonting sånt. Att liksom man kan födas, även om man föds som en rik person, kan man bli en tjuv.
Ja.
Är liksom typ det de sa.
Ja, det var ju en djup analys. men det påminner mig om tematiken i den där svenska stumfilmen från 1910 eller något liknande. Om hon flickade. Som blir bortskänkt.
Ja.
Mamman har dött. Som har en rik pappa som senare när hon blir vuxen försöker dejta henne. Och så.
Ja,
du
precis.
Kommer ihåg det där.
Exakt. Ja, men det är lite samma
den
här.
Incest.
Ja, exakt.
Filmen som vi kämpades med. Brottades med. Vad det nu hette. För det var också det att hon fick ett kämpigt liv, fast hon hade egentligen en...
Precis, väldigt, väldigt lik också. Och där är det också att den här pappan har... Alltså i den här Avara så är det... Pappan har en ny dotter, någon slags adoptiv eller styvdotter. Uh-huh. Som huvudkaraktären sen blir kär i, okay, ihop med. Så det är också lite så här...
Ja, styr, syskon som inte har vuxit upp, men det kanske mer...
Exakt.
Kanske på något sätt mer okej.
Ja.
För det var också så den svenska filmen slutade ju med, att det var ju hennes styvbror som hon ändrade på.
Exakt. Okay. Ja, men den var... jag tycker inte den var jätterolig att kolla på.
Nej.
Det var liksom inte min typ av film.
Men vad...
Kanske också delvis på grund av hur liksom, klipp den var. Nej, för att den var ganska hackig och hoppig. Och det var liksom lite otydliga... Liksom otydlig kontinuitet. Och karaktärerna blev jättedåliga av hur de hade klippt. Och det tog han upp sen i föreläsningen. Att, till exempel den här lilla killen. Huvudkaraktären.
Ja.
Han blir typ utkastad från skolan och då tänker han, nu ska jag skaffa ett jobb. Och sen så kommer en bov och säger till honom, nej, du ska stjäla. Och i den nedklippta versionen vi såg, då bara, okej, okay, då ska jag stjäla. Då ska jag vara en bov. Och då verkar han inte alls sympatisk. Då verkar han ju som att han bara ger upp direkt på livet och blir en tjuv. Men i den långa versionen så är det mycket längre än så, och han försöker jobba, och han är mycket mer liksom... mycket mer realistisk och så mycket mer sympatisk.
Ja, så för det är egentligen låter, alltså det skär ju lite i en att höra om att de har klippt ner en film.
Mm.
Det blir ju en helt annan produkt än vad regissören och teamet bakom filmen vill ha. Så att känns ju också lite cop-out från filmvetenskapsutbildningen, att ni är så, ni unga 20-22-åriga är så veka, så ni klarar inte av att se en hel Bollywood-film.
Nej, precis.
Eller är det föreläsarna som har tröttnat på att se de här 4-timmarsfilmerna?
Ja, jag tror det också är det faktiskt. Men det är också, jag vet inte om man skulle ju kunna göra det åt andra hållet också, men det är väl en möjlighet att prata om liksom, vad som klipps bort.
Kolla på någon extra lång version av
exakt.
Vad är det du menar, eller?
Nej, men jag menar, om vi ser hela versionen och sen ändå pratar om den nedklippta versionen, så skulle man ändå kunna prata om vad som klipps bort och så. Men...
Ja, för att få med en analys på vad filmbolag och distributörer tror skulle gå hem i USA, då är ju det som är själva poängen, och det är inte så intressant att diskutera.
Kanske. Nej, exakt.
Men... Om man inte analyserar vad som funkar i USAs filmutbud generellt sett i olika eror.
Nej, men precis. Men också på själva föreläsningen så kollade vi på en del klipp och så, och han gav liksom kontext och så för att kunna diskutera tematiken lite bättre. Och så.
Ja.
Men just den här formen av, alltså, det var ändå ganska bra story och bra skådespel var det också.
Mm.
Han, Rai Kapoor, är ju Bollywoods Charlie Chaplin.
Mm. Okej, okay. The old, grand old man.
Ja, alltså. Men exakt, en riktig kändis. Där. Ja, exakt. Ja.
Det, jag bara dubbelkollat vad det är du menar liksom.
Ja.
Det var inte som att han gick och snubblade.
Nej.
Och hade en hatten och en liten käpp och så här.
Nej,
en sån Hitler-mustasch.
Nej, precis. Men i den här filmen också, precis som i Cykeltjuven, så slutade den med att han tog ett par steg med ryggen mot kameran bort.
Okay. Ja.
Bort mot soluppgången.
Klassik.
Ja, exakt. Ja. En sån.
Och för övrigt, Chaplin redan gjorde i Modern Times 1936.
Ja, men precis. Nej, men så att, men det var liksom det här med de här dansnumren och så, det tycker inte jag alls underhållande. Det var ju lite coolt liksom. Ja, exakt. Försökte kräkas tyst i biosalen.
Kan du få på något album någon gång under filmen?
Nej, faktiskt missade det. Hade kunnat sätta på kanske en låt per dansnummer.
Nej.
Nej.
Okej, okay, men vad har du för betyg på en sån här upplevelse då?
Det var kanske en tvåa ändå.
Ja.
För den här versionen vi såg var inte så svår heller.
Nej. Trevligt att höra.
Mm.
Bra, ska vi gå vidare om en stund?
Genau.
Okej, men då ska vi ju gå vidare här, Måns. Och det var ju penibelt att det var fel i Excel-bladet där. Men nästa film gissar vi kanske från 1956.
Ja.
Då. Så vilken är nästa film vi ska prata om? Och som var väl nästa föreläsning som ni hade också, va?
Mm, exakt. A Man Escaped heter den. Un condamné à mort s'est échappé. Och sen har den en jättelång undertitel också.
Ja.
På franska.
Ja, men säg.
Den kan jag inte, den står inte här.
Okay, okay.
Men det är i alla fall att vinden blåser dit den vill och bryr sig inte om man lyssnar eller någonting sånt. Mm. Det är någon bibelpassage.
Ja, men det är rimligt. Påstående också.
Ja, exakt. Vi pratar om autören, alltså ja, filmskaparen. Den är gjord av Robert Bresson. Så han är ju någon slags autör som man har hört namnet på i alla fall.
Verkligen.
Det är en fransk film som ni hörde, drama, Prison Break film. Mm. Ju.
Ja,
en riktig historia ju också.
Based on a true story.
Ja, exakt.
Så kallad Boats som vi brukar kalla den. Alltså mm, ja, based on a true story.
Ja, det är ju det.
En engelsk förkortning mm, som används i filmvärlden.
Mm. Ganska, den är ju adapterad från någons dagbok typ, eller, okay, eller
ja, huvudpersonens.
Exakt, någons, ja, exakt. En fransk krigsfånge under världskriget.
Andra.
Ja, precis. Och hur han flyr. Mm. Och vad han tänker på och så. Den här minns jag att den var svartvit.
Ja, det är jag också. Jag kan konfirmera.
Ja, just det. Och den är ju... Ja, jag tyckte den var ganska intressant i hur den var gjord. Man följer ju bara honom liksom.
Ja.
Och sitter med honom i hans cell och går genom de här trånga korridorerna med honom, eller vad man ska säga.
Ja.
Och det styrker ju lite den här känslan av att man följer hans
isolering.
Isolering, exakt, i den här dagboken liksom. Mm. Att, för det är också typ en monolog över hela, eller alltså en berättarröst som läser upp hans dagbok typ,
ja,
över hela filmen.
Ja, eller, det är ju dialog också.
Ja, exakt.
När han går och tvättar sig på morgonen så får han ju mm, träffa de andra fångarna. Och när de går ute på gården och får luft och så här, då säger de några få ord. Men ja, det är ju väldigt knapphändigt. Och så fort de andra fångarna har gått åt sitt håll så är de bara ute ur bild.
Mm.
Så klipper ju aldrig från honom.
Nej, precis.
Man får följa honom. Och jag tycker att filmen är värd respekt för att den är så envist, mm, enträgen och så konsekvent att bara följa en fånge i fängelset mm, på det här sättet.
Ja, men det var det vi pratade om. Det var en ganska, det var en väldigt medveten av Bresson liksom, att ja, han ville göra en så strikt,
ja,
eller han ville göra en väldigt strikt film liksom,
mm,
i sina egna regler så här, och verkligen maxa.
Ja. Nej, men det är ju uttryck, helt uppenbart att det är medvetet, ja, för att det är ju som ett jättetydligt val. Och, jag menar, för att fängelsefilmer och försöka rymma från fängelse, det känns som att det är en... Det finns massor sådana filmer mm, och väldigt ofta så är det ju lite som en heistfilm, att man liksom ser en planering, ja, och en, att de scoutar, de försöker ta reda på hur man ska fly och hur ska det gå till, och de gör planeringen och alla som ska vara involverade och så. Och det är väl mest vanligt att man klipper hit och dit, och det är olika aspekter, och man kollar hur vakten håller på och man kollar hur hans kompisar gör och så i en generisk mm, fängelsefilm. Men här är det ju liksom så annorlunda, just för att, ja, men ett exempel är scenerna när han har någon granne som han pratar med som då har blivit har fått sin dödsdom då, som många av dem som sitter inne fick till slut, men tydligen inte med en gång, utan det var någon så här orättvis teater, att man skulle få ett rättegång.
Ja, exakt. Någon psykologisk jävla tortyr. Ja, att sitta där och vänta.
Ja, men så först liksom vänta på rättegången, menar du?
Mm.
Ja, så får man då dödsdomen, och så grannen då, ja, men han försvann ju bara liksom. Mm. Och sen så hör man ju ett skott då liksom som ekar, för att det är bortanför där som man kan se. Och då vet han inte ens om det är den grannen som har blivit skjuten. Mm. För att kan lika gärna vara att grannen har blivit flyttat till ett annan del av fängelset.
Mm.
Alltså ingen information.
Nej, precis.
Ganska skrämmande ändå.
Ja, verkligen. Tänka
sig in i.
Ja, han hade ju sin... Eller, exakt, han knackade ju och kommunicerade. Så han visste ju att den grannen var borta. Liksom, men att...
Mm.
Ja, det var... Men jag tycker det var jäkligt snyggt gjort. Det blev ju ett psykologiskt djup liksom, i att man följde bara honom.
Ja.
Och att den var ganska slående liksom.
Ja.
Att man fattade hur jävla hemskt det var.
Ja.
Sitta där till viss del liksom.
Och man, det står väl någon sån här text i början om att det här bygger på verkliga händelser och att det bygger på någon dagbok och så.
Mm.
Så att, och titeln och sådär, en dödsdömd flykt eller vad det heter på mm, franska. Så man blir inte överraskad av att han lyckas med att fly. Men det är också så absurt, för filmen börjar ju med att han är under transport till fängelset. Mm. Alltså, man får inte se någonting på hur han blir gripen eller vad han har gjort eller han blir jagad och så, utan han försöker i och för sig hoppa ut ur bilen, men det går ju, eller så, i sån här, den här bilen han blir fraktad i då, men det går ju inte bra för honom. Så han kommer till fängelset och så flyr han, och sen då tar de typ två steg utanför och då är filmen slut.
Mm.
Fine.
Ja,
det är slut.
Exakt.
Ja. Nej, men jag har ju sett den här förut då.
Mm.
Och det här var ju verkligen en bra att se om, därför att jag var nog väldigt oförberedd eller väldigt felaktig förvväntning eller vad man ska säga. Därför att jag såg den därför att en kompis till mig som han har nog ganska vettig filmsmak, men den är helt annorlunda än för mig.
Mm.
Och han ser inte alls lika mycket film, han är inte lika intresserad och så. Och han är helt ointresserad av fantasy eller science fiction generellt sett. Men han hade gått och sett den här filmen Gravity. Tillsammans med sin familj, och några barn hade tyckt det var jättebra, men han och frun då, som är båda mina kompisar i min ålder, tyckte ju att Gravity var jättekass och sådär då. Och jag tycker ju den är ju svinbra liksom. Och vad fan, jag såg den på bio och i 3D.
Ja.
Det var faktiskt en av väldigt få filmer under hela 3Ds korta brindtid här liksom.
Ja,
för nu för tiden verkar det inte vara mycket 3D.
Nej, det är inte så trendigt. Ingen orkar sitta med de där plastiga glasögonen.
Nej, precis. Alltså, Avatar 2:an här var väl liksom superbra på 3D igen, precis som den första var då. Men där känns det ju mer som att en gimmick, att det måste vara så.
Ja, exakt. Spektakelfilm eller Cinema of Attractions, som vi har pratat om.
Ja, okej. Har ni nämnt just Avatar då? Eller?
Jag har gjort en liten analys. Men okay. Det är ju så här tidig film, så när de bara gjorde spektakel. Typ den här Trip to the Moon, Cinema of Attractions. För det var jättecoolt att kunna se att det gick att göra. Liksom.
Ja,
och det är lite samma här, att det är coolt att kunna se att en dator kan bygga en sån film. Man går inte jättemycket för storyn. Liksom. Man är inte så spännande att se uppföljningen på ettan bara för att man bryr sig så mycket om de där karaktärerna. Liksom.
Nej, och det är liksom, jag tror inte att det är så många som gör det heller. Utan Cameron verkar vara intresserad av att göra väldigt bra teknikutveckling. Och han håller på med undervattenskameror och nu har han hållit på med 3D-kameror och så vidare. Och precis, jag tror inte att det är många som går och ser tvåan för att de är så himla sugen på att veta vad som händer, vad nu heter.
Nej, exakt. Man vet ju inte vad han heter.
Och jag var inte ens sugen på att se tvåan faktiskt. Så att, skulle man ha sett den, skulle man väl ha sett den på IMAX och med 3D. Förvisso, men nu gjorde jag inte ens det. Men åter till Gravity, så fungerade den 3D-effekten väldigt väl, för att du fick den här känslan av det här förtvivlat trånga utrymmet då, när som Sandra Bullock var i de här olika kapslarna och den här räddningskapseln och hit och dit och allting. Samtidigt som man fick de här väldiga rymden när hon var utanför internationella rymdstationen först och senare då i olika sammanhang hon flög omkring i rymden. Och då sa han så här, det var inte bra alls, och han gnällde på att han tyckte att den där backstoryn om Sandra Bullocks döda barn och så här, att det var liksom så här mjäkigt, eller vad ska man säga, smörigt liksom. Ja. Men jag bara, what? Det var ju som inte poängen med den filmen, kändes det som, men vad ja. Men jag har sett en film som är himla lik, som jag kan rekommendera. A Man Escaped. Och jag bara, wow! 50-tal, väldigt lik Gravity.
Ja.
Låt oss se den.
Verkligen.
Jag satt med det och såg den filmen och var bara mycket, mycket bestört och förvirrad.
Ja.
Men nu när jag sett om den med liksom, när jag ändå hade liksom någon form av sinnebild av vad det här skulle vara för något, så tyckte jag om den mycket, mycket mer. Kan jag säga till att börja med. Och sen nu förstår jag också vad Per egentligen menade, för det är det här otroligt begränsade rymden som han lever i och som vi följer med kameran, just det vi har berättat om, att vi följer bara honom och ingenting annat runt omkring. Det är bara honom i hans cell och sen i hans olika utflykter då utanför cellen. Men det är hela tiden han, och det är hela tiden en klaustrofobisk effekt som blir av att kameran bara följer honom och aldrig liksom ens tittar åt någon annat håll. Liksom. Så att jag förstår till fullo nu vad Per menade, men jag förstod inte det förra gången jag såg filmen första gången. Så att nu har jag jackat upp den i betygsmässigt. Så nu tycker jag att den här är mer värd faktiskt, mer i mina ögon, och både som en procedur, hur de har gjort filmen, hur själva idén är. Men också att det är liksom ändå ganska fascinerande vilken typ av styrka han hade, den här huvudpersonen, för att klara sig.
Verkligen. Som inte imponerande. Ja, exakt. Jag tyckte också att den var... Den är ju lite så här litterär, eftersom att den det är som att han läser upp sin egen bok.
Mm-hmm.
Men jag tycker att den var så extremt snyggt gjord i att förmedla den här liksom.
Ja.
Alltså, vad heter det? Alltså hans liksom kämpaglöd, eller man ska säga. Hans
vilja att
leva. Ja, men exakt. Som jag tycker att... Ja, men det var väldigt snyggt gjort liksom.
Ja.
Och den... För mig i alla fall, det här kanske blir skitflummigt och oklart, men för mig så tycker jag att böcker är bättre på att förmedla såna så här stora känslor.
Ja.
Typ, eller få mig att känna dem som att jag själv känner dem, eller vad man ska säga.
Ja.
Filmer är det mer att man ser och kan sympatisera med en karaktär och känna, ja, vad jobbigt typ.
Ja.
Men en bok kan liksom väcka det i en själv.
Ja,
och
den här var liksom... filmen spelas i ditt huvud istället, ja, för att någon annan matar dig med, ja, en bebissked,
ja,
och du sitter bara med öppen mun liksom, och sväljer.
Men här så kände jag att det blev som en blandning mellan de två.
Ja,
och att filmen mer bara stöttade det.
Det var mer lyrisk, ja, eller litterär, exakt, för dig, ja, som du sa.
Exakt, ja, och att bilderna liksom var mer stöttande, ja, än
ja,
poängen liksom.
Ja, vad lustigt. Nej, det var inte jag alls tänkte på, men jag förstår vad du menar nu. Mm. Men det är ju en klassiker att alla... nästan, som jag kan komma ihåg i alla fall, säger väl nästan alltid att boken är bättre än filmen.
Ja.
Och så finns det ett fåtal undantag då, som man liksom kan ju highlighta bara för det är så ovanligt. Mm. Då. Så att det är lustigt att du nämner det som en aspekt och hela. Nej, men det var en spaning. Lyssnarna kan ta med sig.
Ja, det är också delvis för att jag precis har börjat läsa igen efter ett långt uppehåll och inser vilken härlig grej det är.
Ja, fan, jag har också haft ett långt uppehåll. Jag måste komma igång nu. Jag känner att jag är redo nu på något sätt.
Mm,
att,
nästa säsong, bokklubben.
Ja, ja, precis. Bokskolan.
Ja, precis.
Ja, sa du någonting om vad det var ni... Ja, men det var auteur.
Autören, ja.
Ja, som var temat. Pratades det om några andra än Bresson, eller var det bara liksom greppet generellt?
Ja, det var nog lite mer generellt.
Ja, alltså. Finns ju en del autörer som man... Jag vet inte om det kanske till och med lite för ofta använt, eller kastas runt hela tiden så fort någon har gjort 2-3 filmer som är mest det minsta besläktade med varandra, så är den regissören en autör med en gång. Jag vet inte, finns det inte någon slags aspekt i det benämningen att man ska ha varit väldigt ihärdig och jobbat länge,
jo,
och kanske har jobbat även i motvind och inte bara gör pangfilmer som säljer som smör i solen, utan man har även liksom gått emot popkulturens liksom lättvindlighet liksom.
Ja,
att det ska vara lättsmält,
ja,
och gjort någonting som verkligen man autören brinner för.
Mm, exakt. Ja, men det är ju verkligen ett så här förhöjande en titel, eller man ska säga.
Ja.
Så jag tycker man ska väl ha förtjänat den liksom.
Ja. Quentin Tarantino, är det en autör?
Ja, men han är ändå en autör skulle jag säga.
Han får ändå vara det.
Ja, men exakt.
Det var ju överens om. Ja. Det håller jag med om.
Precis.
Ja.
Och typ...
Wes Anderson då?
Ja.
Men han får också vara.
Jag tänkte Nolan precis. Han gör ju verkligen exakt. Hans är för...
Det är för
liksom
mycket...
mainstream och det är för pangigt liksom.
Ja.
Mm.
Och det är för mycket... Bygger på gimmickar i varenda jävla film nu för tiden.
Ja.
Det är liksom... Det är bara någon smart idé som han försöker...
Exakt.
Dölja x antal minuter in i en film. Så är det bara
exakt.
Det.
Exakt. Men man kan ändå se ett tema i hans filmer, men...
Tiden.
Ja, exakt. Och lite så här... Så, men det krävs lite mer kanske.
Jag tror inte det. Men Bresson är ändå, eller?
Ja, tydligen.
Jag har inte sett någon mer av honom, så jag vet inte vad han gör för något. Han gör kanske filmer om väldigt ensamma män som sitter i en liten cell.
Ja, säkert. Han har liksom 100 sådana filmer.
Ja. Men hur var det? Nej, nämnde du inte då häromdagen att även genren, att fängelse... Breakout, att det var en subgenre till mig, en egen genre.
Jo, men det var nog bara att jag läste, jag googlade typ på den här filmen.
Mm.
Och så kom det upp att det är en dramafilm och en prison break-film.
Ja.
Som att det var en egen genre. Och det kan man ändå, att till viss del.
Ja.
Alltså det förtjänar väl lite egen genre, för det har ju...
Låt oss hitta på det nu här och nu.
Ja,
det är en egen subgenre som kan vara till olika huvudgenrer.
Mm.
Det kan vara en subgenre till drama, men också till actionfilm och till thriller.
Eller komedi typ. Den här Brother Where Art Thou är väl lite prison, eller?
Ja, precis.
De flyr väl från fängelset.
Ja, de håller på och kubbar där, va?
Ja.
Och även Down by Law är ju en sån prison break dramakomedi prison break genrefilmen.
Mm. Inte sett.
Nej. Du får se den snart se. Om du ska hänga med, hänga med i KN brödernas poddningen så kommer du kunna få se Down by Law om du ska hänga med.
Mm.
Okej, har vi täckt in allting rörande denna nu eller? Har du något mer att lyfta?
Ja, jag tycker det var en väldigt rar relation mellan honom och den här lilla killen.
Tyckte du?
Ja, det tyckte jag var fint. Att ja. Han var, den där lilla killen var ju lite korkad kanske, men, ja. Men det var fint att han liksom hängde upp sitt hopp lite på den där 15-åringen på ett ganska fint sätt.
Han behövde ju en medhjälpare och sen så fick han honom på halsen där när han blev inflyttad i hans cell. Men det var också något oklarhet där om han var överlöpare till nazisterna eller inte. Men
exakt, han var,
antagligen var han inte det, eller antagligen var han det.
Ja, det, nej, men exakt. Han litade ju inte på honom i början, där, men sen valde han väl att lita på honom. Vi får se, kanske efter texten alltså.
Ja.
Lämnar han tillbaka honom till fängelse.
Nej, men han kan ju vara en överlöpare ändå. Ja. Men tagit bara chansen att komma i fängelset. Så det var ju två olika saker.
Sånt.
Men det är ingenting du vet om, eller efter snacket med alla dina klasskompisar eller föreläsningen eller sånt.
Nej.
Nej, det var ingen sånt. Trivia som... Nej. Okej, vad har vi för något betyg på den här filmen då?
En... 4 var det för mig faktiskt.
Ja, du då? Starkt. Nej, jag höjde den från 2 till en 3 och en god 3, en solid 3, men en 3 är ju bra betyg för mig.
Ja.
Det är ju 2 som är liksom helt okej, middle of the pack.
Just.
Så det har jag valt så. Men vi ska gå vidare.
Ska vi. Det är väl en annan autör, Jean-Luc Godard. Han har ju också...
Det är ett känt namn.
Hört namn. En annan fransman, Vivre sa vie, som betyder leva sitt liv. Från 62 här. Enligt pappret i alla fall.
Ja.
Handlar om en kvinnas, vad ska man säga, förfall till prostitution typ.
Mm.
Lite långsamma ja.
Ja, är det...
Jag vet inte om det är så bra.
Ja, det är lite, jag tycker det är lite svårt att beskriva den här. För första var den ju lite speciell i sin struktur. För att den har ju delat in den i 12 kapitel. Mm. Som hade en sån här skylt med ett namn och en lång, hyfsat lång så här beskrivning vad det var.
Ja,
så här, stödord nästan.
Ja, exakt.
Och
de var ju liksom separata kan man säga.
Eller, vadå?
Alltså tidsmässigt. Det var ju bara som att han hade tagit, inte på slump liksom, men han hade ju bara plockat... liksom ja, scener ur hennes liv.
Det var 12 typ. Olika scener.
Ja, exakt.
Okay. Men det gick ju i rad.
Exakt, det var kronologiskt, exakt. Men det var ganska stora hopp.
Aha, okay, du,
liksom.
Ja, eller jag förstod inte vad du menar med att de var separata. Ja.
Nej, men jag menar, det är ju som liksom, nästan självständiga små historier kortfilm. I hennes liv. Liksom.
Ja, ja, okay. Ja, men precis. Jag tänkte inte så mycket på det. Tror du att om man hade man kunnat se nummer 9 eller nummer 7 eller nummer 11 ensamt utan att se början?
Jag tror typ det.
Ja.
För jag tror ändå att de ges, alltså man ges ändå tillräckligt mycket eller tillräckligt lite egentligen. Man har inte jättemycket kontext i någon av dem. Men jag tror ändå att man skulle fatta faktiskt om man bara kollade från mitten eller bara på en.
Ah, okay, ja.
Eller så.
Ja, jag vet inte, det var inte en sån känsla jag fick när jag såg en film, men jag har inte tänkt på det speciellt mycket heller, så jag kan inte riktigt bedöma det nu efterhand. Men huvudpersonen i alla fall spelas av en kändis ju.
Mm. Anna Karina. Hans... Fru? Om det var fru då, eller... De skilde sig precis efter.
Ja, så då, eller, var ju de gifta.
Ja, exakt. Men jag vet inte, var det precis efter de skilde sig?
Ja.
Ja, det var det. Ja, men då
det som står på internet i alla fall.
Ja, okay, exakt.
Sen var inte jag där riktigt och, inspekterade.
Det. Nej, exakt precis. Riktigt.
Men hon var ju danska.
Ja,
flyttade
exakt.
Till Frankrike när hon var 18 år.
Mm.
Jag vet inte om hon såg något dansk ut. Hon såg fransk ut, tyckte jag.
Ja, hon såg ganska fransk ut. Men det var håret också. Det var väldigt fransk frisyr.
Ja, en kort hår var hon ju.
Mm, en kort liten svart.
Svart hår, ja. Ja, just det. Vad det nu heter på engelska. Det heter... Vad heter sån frisyr?
Bob.
Ja, något sånt, ja. Precis. Eller, men vad fan? Ja. Ja, men hon förstår man ju då man läser om Godard och hans filmer. Hon har ju varit med i många av hans filmer, inklusive efter hon skilde sig.
Mm.
Och ofta huvudroll, och hon verkar väldigt hypad på det internet.
Mm. Ja, hon är ju väldigt snygg.
Ja, hon är vacker, va? Ja, det eller kom... snygg. Eller...
Ja, väldigt vacker.
Söt, vacker, ja, söt, het, vacker, ja. Sexy. Vilket väljer man? För söt är hon väl inte riktigt?
Nej, hon är ju mer kanske vacker. Hon såg lite ut som Scarlett Johansson, tycker jag, i vissa vinklar.
Jaha, okej.
Lite samma näsa, typ. Eller ja, något var det.
Inget jag tänkt på, men jag tyckte hon var lite mer så här... Jag tyckte också hon var attraktiv, som är liksom ett samlingsnamn för allting, som det kan vara.
Exakt.
Men att det fanns något väldigt så här, lockande, mystiskt över henne. Som vissa skådespelerskor som man ser i filmer som är på fotonivå kanske inte den vackraste.
Nej.
Men kan ändå ha liksom, minspel och små maner och karisma och någon slags energi som man tycker bara att det blir väldigt intressant.
Ja, verkligen. Men
och sådana saker adderar till min upplevelse om att en skådespelerska, eller skådespelare för den delen, för det kan vara bra som väl så många manliga skådespelare som också har den här karisman. Absolut. Som man liksom verkligen triggar in på. Men det är ännu mer lätt att hitta sådana bland kvinnliga skådespelerskar. Och då så tycker jag att det inte alltid är den vackraste, men det kan vara den som är mest lockande eller mest liksom kittlande att följa. Och där tyckte jag att de hade många pluspoäng.
Ja, verkligen.
För att bara rakt upp och ner stillbilder. Jag vet inte om jag skulle reagera på henne mer än att hon bara såg normal ut nästan.
Ja, hon är ju, jag tycker hon är snygg på stillbilder också. Liksom.
Ja, okay.
Eller så här, hon är ändå en snygg tjej liksom. Men verkligen håller med. Att det är väldigt så här, tilltalande på något sätt.
Ja.
Jag kan säga att alla höll med om det, typ.
Ja, tjejer och killar.
Ja, verkligen. Typ alla kurser.
Och föreläsare.
Ja, föreläsare, det var ändå vi pratade om. Ja.
Var det?
Nej, det var
inte.
Nej.
Och det är att han stod och kottade upp sådär.
Nej. Nej, exakt. Nej, men alla kurser i alla fall var verkligen, ja, typ.
Det var en discovery för er alla.
Mm.
Ja,
precis.
Jag kommer ihåg när hon nu hette den här fransyskan, så spelade den där Betty Blue 37... grader på morgonen eller vad det är, sådär. Ja. Så det är en film som alla 20-åringar som ville vara filmnördare på 80-talet betuttade sig. Hon den fransyska var ju många som la märke till. Vad fan hette hon nu igen? Nu står det helt still på mig. Du har inte sett den?
Nej, jag var inte
du känner inte igen det?
Nej,
alltså. Jag vet att du inte var där, men
nej,
du har ju överraskande mycket koll på. För dig måste det vara uråldrig.
Ja, exakt. Men den där kanske var en jättegrej då och sen har dött ut helt. För jag
vet, Sofia såg den ganska nyligen och skrev om den på sin blogg. Eller det säger egentligen inte att hon såg den nyligen, men hon råkade skriva om den på sin blogg nyligen.
Mm.
Och vad fan heter hon nu? Ah, skitsamma. Ja. Let's not know it.
Nej, så får det vara.
Åter till det här då. Det verkar som att Godard ofta har med henne. Och det verkar som att det egentligen är det enda som är innehållet i filmen.
Ja.
Det är inget annat.
Nej, jag tänkte på det också. Det är verkligen det.
För det jag har sett bara en enda Godard-film tidigare som jag såg i det här decennieprojektet. Då tog jag det A Band Apart.
Mm-hmm.
Band Apart. Som bara handlar om typ tre killar och en tjej som bara drar omkring, i den här åldern då, samma som det här, som bara drar omkring i Paris och hänger.
Ja, det låter asnice.
Och så är det bara en jäkligt härlig tjej där då. Jag vet inte om det var hon samma, jag tror inte det, men det kan det ha varit också för den delen, för det var så länge sedan jag såg den. Det kan man kolla upp efterhand.
Ja.
Det kanske var någon annan skönhet som man hade fiskat upp.
Exakt.
Och det var så ingen handling överhuvudtaget.
Han vill bara göra en nice film med snygga tjejer, typ.
Ja, men det är liksom så här... lite modernt 90-tal och så, eller om det är 90, slutet på 90-tal, kanske runt millennieskiftet, så var det mycket av de här mumblecore.
Mm-hmm.
Liksom budget noll, manus knappt skrivet innan filmen börjar. Någon är regissör för att han alltid drömt om det.
Ja,
och alla andra är bara regissörens kompisar som sitter i en lägenhet och bara snackar och blir höga. Och så är det bara 85 minuter och så är det klart så.
Ah,
ja, men det är ganska bra filmer oftast. Greta Gerwig och de här kommer från den genren. Och det känns som att det här är New French Cinema. Om det nu var Godard, så var det precis mumblecore på 60-talet och i Paris.
Ja.
Ännu häftigare miljö också, får man med sig.
Exakt,
då.
Väldigt snyggt. Och det är också, det var det vi pratade om, franska nya vågen.
Ja.
Angående det.
Ja,
på själva,
så att, vad är det då för något?
Titeln på föreläsningen som vi har är Från kritik till praktik, franska nya vågen och andra filmvågor. Och det är ju, vi har ju läst massa olika filmkritiker och grejer. Och de här,
alltså om personer som har jobbat som filmkritiker.
Ja, alltså vi har ju läst texter av dem liksom.
Ja, okej.
Och de bestämde ju sig för att nu har vi kritiserat nog, nu ska vi göra film liksom.
Jaha, är det, aha, är typ. Det där det kommer ifrån?
Ja, typ.
Ja, det visste jag inte riktigt.
Nej, men då visste de ju exakt precis
hur de vill ha det.
Exakt hur man ska göra perfekt film liksom. För nu har ju de suttit där och kollat på film svinmycket. Det var tydligen allt de gjorde. De gick på Cinemateket i Paris och satt hela tiden.
Ja, ett gäng, som du gör.
Ja, precis som jag. Ja. Det där gänget, vilka de nu är, Godard och company.
Men Truffaut också med där då, eller?
Ja, ingen aning.
Nej, faktiskt. Kanske, vet inte. Inte. Men alltså, det här påminner ju väldigt mycket om Pet Shop Boys inom popmusiken.
Ja.
För de började ju som musikkritikers. Jaha. Sen tyckte sen att men vi gör ett eget band istället.
Ja, ja.
Ja, men du vet Pet Shop Boys, de är ju kända.
Ja, de är ju kända, det blir väl lyckat.
De är lyckat.
Ja, det är bra.
Många bra låtar.
Ja, exakt.
Go West och Domino Dancing och, eller vad heter de? Ja, alla de där.
Ja, alla de. Exakt. Ja, nej, men så att de, nu var han ju liksom färdig kritiserad och gjorde en bra film, tycker jag.
Ja, just det. Det här är intressant, för det här är ju inte liksom en film som bygger på handling så mycket. Även nej. Om de här 12 kapitlerna, förvisso så är den här huvudpersonen, hon glider från något halvsunket jobb, någon idé om att bli modell eller skådespelerska, till att inte ha jobb, till att ha en, som hon tycker, enkel sätt. Enkel väg ut att tjäna pengar utan att det är allt för jobbigt. Och sen så blir hon mer och mer indragen i någon prostitution. Och sen slutar det då givetvis dåligt, för att jag gissar att det fortfarande på den tiden måste vara så att gör man de här moraliska felen, då måste man få betala någon.
Ja.
Men det var lite lustigt att det var inte så mycket fokus på prostitutionen. Det var liksom väldigt lite att behandla problematiken mer än att det bara var som en, om det råkade vara i bakgrunden, kändes det som.
Ja, det tycker jag. Det var nästan som att de undvekte, eller liksom man fick se att vissa scener när det kom in män där.
Ja.
Och känslan var ju liksom inte att de skulle ha sex ens, tycker jag. Det var ju mest som att de bara satt där typ. Och var liksom, även det var liksom inte en sån aggressiv och hotfull stämning som det kan vara i vissa filmer om prostitution, att det är liksom våldsamt och fruktansvärt, utan det var ganska laid back och
liksom
det var lågaffektiv,
typ. helt klart att det var i handlingen, så var det ju förödande för henne att bli prostituerad, för hon blir ju liksom fast hos den här halliken, hon vill ju sluta i slutet, så gick inte det. Men det var inte så att filmen på något sätt highlightade det, och det var absolut inte den här stämningen som du nu beskrev, som det hade blivit då när det visats på ett helt annorlunda sätt. Så att det var mer som att men det råkar vara en kontext, men nu har hon gjort det här valet, och sen var det liksom mer fokus på olika små noveller, små scener där hon satt och fikade med någon eller satt och pratade med någon, och någon av hennes torskare ville ju liksom inte ha sex utan ville prata istället. Så då var det ett lämpligt kapitel. För att då blir det bara ett pratkapitel igen, blev det då.
Ja. Och sen så var det en när hon träffade en filosof på,
just det. Jag var i slutet
på kaféet. Han är ju riktig filosof, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han är ju
det var nästan enda som var bra, tyckte jag, hela filmen. Den scenen.
Ja, jag tyckte, det var intressant. Dock så tycker jag det var lite så här, det kändes lite förlegad i att hon som kvinna var ett sånt jävla offer typ hela tiden och var lite pantad. Ja, och typ att i den där mellantiteln innan det där segmentet så var det att hon, vad hette hon, Nana, filosoferar av misstag. Typ som att så här, hon kan inte tänka en riktig tanke med flit, utan hon råkar snubbla på lite filosofi typ, för hon är en korkad kvinna som bara, även det kändes lite så här.
Ja,
även, det var inte huvudpoängen där riktigt, men
ja, alltså, det känns som att det är en film som är 60 år gammal, va?
Ja, drygt. Exakt.
Och det liksom märks ju på olika sätt här.
Mm, verkligen.
Och samtidigt så blir man ju besviken, för att om det nu ska vara en ny fransk våg, det ska vara några som är tänkare och som har till och med kommer från, vad heter det, kritikersidan då, så borde de ju kanske kunnat gjort det bättre.
Ja, exakt. Men till viss del så är den ju feministisk för sin tid, eftersom att den tar
det
upp, men den tar ju upp det där problemet, prostitution. Och den problematiserar ju lite och visar att det är ganska hemskt och de är offer och så.
Men väldigt lite
extremt
faktiskt.
Extremt lite, ja exakt.
Det kan inte ha varit syftet med filmen, för då har han ju misslyckats totalt. Utan det känns bara som att det är, finns någonstans i bakgrunden. Och det är möjligt att, att målet är att man då ska liksom gå och grunna på det här och känna in det och tänka efterhand och skulle bli starkare budskap för att inte vara nedkört i halsen på åskådaren. Och, och så kan det bli då. Den balansen är ju såklart viktig. För man gillar ju inte när en film liksom mästrar och ska liksom utbilda sin publik. Om det blir för tydligt. Det är nog många filmer som utbildar publiken i något ämne, men gör man det inte för tydligt, då är det okej. Okay, liksom. om man liksom bjuder på något annat runt omkring.
Exakt, men det är precis samma som vi pratade om alldeles nyss. Man vill inte bli, få liksom, alltså om man läser en bok versus att se en film. Liksom.
Uh-huh.
Det är därför kanske en bok kan vara starkare, för att man vill inte få den nedkört i halsen exakt vad man ska tycka och tänka och känna. Uh-huh. Liksom.
Och så pulling heartstrings och musiken kommer på och det är de här klippningarna hit och dit och de här liksom stora ögonen som fylls med gråt och sådär. Liksom.
Men, det är lite samma.
Men samtidigt när jag såg den här filmen då var jag ändå ganska pepp för att Godard är så himla känd. Jag har till och med någon video, alltså DVD-box med hans film här, 10 stycken står där bakom. Och jag har inte sett så många av dem, men den står där i alla fall och hela tiden blänger på mig och är olycklig över att det inte spelas. Så jag var ganska pepp på att se den här filmen då. Den var ganska kort också, kändes jäkligt härligt att den var runt 1,5 timme eller max 1,40. Men jag kunde inte hålla mig vaknen då.
Nej.
Alltså, okay. Det är ju det här problemet att se film efter man får jobba hela dagen. Och det blir ju mest att jag ser i veckodagar eftersom vi poddar på helgen.
Mm.
Och den var bara sövande till slut. För att det hände ju ingenting liksom.
Nej, det
och
inte
de
det.
Bara pratar. Och sen har man liksom tyckt att hon var lite härlig där i början. Men det är ju 12 kapitel. Det är ju inte 2 eller 3 kapitel. Det kommer något nytt hela tiden. Så jag var ju nog ganska såsig där i mitten. Jag kommer inte ens ihåg att hon... att han beskyllde henne för att vara filosof av en slump.
Nej.
Så jag lade inte ens märke till den att han förödmjukade henne där.
Mm. Nej, jag håller med till viss del. Jag tycker, alltså, den hade ju inte riktigt content nog för 12 kapitel.
Vi måste liksom lista ut vad hans syfte med filmen är och vad hans content är. Men jag tror inte att vi ska dismissa det helt och hållet.
Nej, alltså jag tycker den var härlig. Jag tycker den var härlig att bara hänga i den.
Ja.
Och skön liksom stämning typ. Det kanske mer resonerar då med mig som 20 som bara hänger runt med mina kompisar.
Ja, men ni gillar de här pretentiösa svåra filmerna. Och ja, så ska den här typen av storiesar och det här idealiserandet av att gå och ta en svart espresso på morgonen och dricka en, eller röka en galois och ha på sig en basker och sådär och gå i regnet och fundera på livets mening. Och så.
Ja, men det är ju härlig bild liksom.
Så ska det vara.
Ja, så ska det vara. Precis. Så att, det tycker jag ändå var härligt. Och om det var syftet med filmen så tycker jag han lyckades för det mesta. Ja. Och sen blev den ju... alltså, jag blev lite uttråkad i slutet. Men den höll ändå för mig hela vägen. Väldigt abrupt slut också, för övrigt.
Ja, det är liksom... slutar med en överraskande händelserik scen.
Ja, exakt.
Jämfört med de andra 11 kapitlerna. Och sen var det bara slut.
Ja, sen var det slut. Exakt.
Men du, jag drog mig lite så här, drog en parallell och lite kände samma vibe. Eller, inte samma, men det fanns en antydan till liknande vibe som i Daisies. Den tjeckiska filmen, från ungefär samma era.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, verkligen. Det här, alltså, kvinnoporträttet är kanske för stort begrepp. Men exakt, lite det här, bara vara en 20-årig tjej och typ bara finnas. Typ. Är det det du...
Nej, men eller nej, var, alltså, liksom, jag tänker inte så exakt, inte så
bara känslan
orienterad att beskriva det i handlingstermer, utan bara feelingen i filmen. Och en liten slags... därför att i Daisy så är det ju mer surrealism, så de hoppar ju till och med
formen är helt annorlunda.
De hoppar ju till och med in i nästa scen genom att bara ramla ner och så du vet, de klipper på det lustiga sättet. Här är det uppdelat i kapitel, men det fick en samma känsla av, hur ska jag beskriva det, av en slags kaos i berättarteknik, att det liksom finns ingen styrsel på vad storyn tar vägen.
Nej.
Liksom, stannar du någonstans mitt i första gången du ser filmen, så kan du inte beskriva hur andra halvan av filmen är.
Nej, absolut. Exakt. Den är lite Men det är lite så här slice of life-aktigt. Att det bara är att man kommer in i...
Att moderna slice of life känns mycket mer kontrollerad och mycket mer med intention att jag ska bara visa den här perioden, men det finns alltid någon form av progress under den perioden där någonting händer och någon huvudperson lär sig någonting eller liksom växer på något sätt. Här känns det bara som att båda de här filmerna är liksom, de bara helt out där och bara rent så här existera i den världen som är värdet.
Ja, det, jag vet inte om, så här, om det är befogat att dra den här kopplingen, men vi har läst en del om typ just den här tiden var olika realismrörelser var ju ganska poppis.
Vilka då?
Ja, men neorealism på 50-talet och så vidare och så vidare. Det var ju mer och lite att inte exakt samma filmskapare, men...
Men är det liksom att det är mycket politiska teman?
Ja, mycket politiska, exakt.
Beskrivning av realismen.
Ja, exakt. Men också det här realismen, bara att visa någonting som händer utan att ha så mycket...
Kommentar
eller liksom driv egentligen. Ja. För nu funkar inte det som du säger. Nu är det väl lite mer... Det måste vara lite mer spetsat och riktat.
Det har blivit en utveckling.
Mm.
Jag menar, en film som Frances Ha är ju ungefär på samma struktur som det här.
Mm.
Men den hatade ju du.
Ja, den gillade jag. Men det är bara för att... Alltså, jag tycker de är väldigt lika. Jag tänkte ta upp det. Alltså, i formen, till viss del, är de ju typ exakt samma. För man bara ser någon tjej som går igenom lite olika saker, typ.
Någon puckad tjej som gör det.
Ja, exakt. Men jag har tänkt på det lite. Jag tror bara att det är helt enkelt i bara filmens vibe, liksom. Eller så här, filmens känsla.
Ja, men det,
som inte funkar för mig, för Frances Ha, men som funkar för den här gamla.
Det finns ju något som vi måste kunna analysera här, för att jag hyllar ju Frances Ha, även om jag inte har sett om den sen den var ny då. När var det? Kommer du ihåg när den kom, eller? 2011 eller vad?
Ja, något sånt.
Ja, och sen så den här filmen som jag såg nu då, nej men den är... Det är som 2 av 5 av mig. Den var nice ett tag, men jag var inte speciellt investerad i att sitta och hålla mig vaken och vara super inne i filmen hela vägen igenom. Och jag har en känsla av att du har ungefär helt omvända upplevelser mellan de här 2 filmerna. Och sen säger vi samtidigt att det finns vissa likheter och att båda kanske har samma byggstenar, men det finns ju något i timingen eller i energin eller i viben i filmen som du nämner som tilltalar oss på olika sätt då.
Verkligen, det är jättesvårt att sätta fingret på faktiskt. Jag försöker tänka nu vad som är liksom...
Jag tror var också... den här filmen bättre än Frances Ha för dig? Det är det du ska lista ut.
Exakt. Jag tror till viss del att Frances Ha för mig, det är typ för nära. Att jag var med, men jag var liten när jag såg det och jag tycker bara att det är så här... cringe, det är ju ett jättedåligt... Jag hatar det uttrycket, men...
Men du såg filmen nyligen, eller?
Jag såg filmen nyligen, men jag menar...
Men du var liten då?
Jag var liten då.
Ja.
Och bara att jag... Sen, min bild av typ 2011, eller när det nu kom... Och deras kläder och allting som de hade var skittöntiga, tycker jag. Och så här, hela det uttrycket i hur typ folk var då. Tycker jag, alltså det är för nära. Det har liksom inte hunnit haft sin cykel tillbaka.
För du gick omkring
liksom
där... 9 år och föraktade omvärlden.
Inte, kanske inte så mycket, men så...
Det var ju då du alltid klädde dig i en sån här tredelad kostym, va?
Exakt.
Och hade liksom en sån här hög hatt och en promenadkäpp när du gick på väg till afternoon tea.
Precis.
Och hatade omgivningen.
Min bästa tid, exakt. Föraktet där mot de ungdomarna. Nej, men jag vet inte, jag tror... Om man ser liksom som så här mode och trender och så, det kommer ju alltid i cykler liksom. Och det. Men jag tror bara att 2011, om vi säger att det var då, vi kanske blir rättade.
Ja, kanske.
Men
jag kommer till
rätta. Ja, det har liksom inte kommit tillbaka riktigt ännu för mig. Jag tycker att hennes så här fula jävla tights och grejer inte är nice.
Jag kommer inte ens ihåg hon var klädd.
Nej.
Jag kommer ihåg att hon var en härlig huvudrollsperson.
Mm. Ja, det är också bara, jag tror att person... Alltså, det är så många grejer som kan spela in. Jag tycker inte att hon var en härlig person liksom. 2012, fan.
Det var nära då.
Ja, men...
Nästan inom felmarginalen.
Ja, nästan.
2012, damn it.
Ja.
Vi måste späka oss ikväll.
Ja.
Var en för sig.
Exakt.
Fram i björkriset.
Ja. Fan.
Ja. Nej, ja, men du,
men det är väl lite...
den här filmen gillar du i alla fall.
Ja, det gjorde jag. Det var, alltså, det var ingen så här jättefilm. Jag tror att det är en trea, en stark trea för mig.
Okay.
För jag kände att jag kunde sitta och hänga med den här filmen ungefär så länge som den
höll på.
Som den höll på.
Ja, men det är bra beskrivning.
Ja.
Jag orkade med den så länge den höll på. Det är en trea.
Exakt.
Det är som de har kommit till en viss basic nivå. Nej, men jag ger den 2-5 för jag blev liksom uttråkad längs vägen och jag blev såsig i huvudet och började bli trött och sånt där. Och det lustiga är att när man sitter och ser vissa av de här gamla filmerna och inte riktigt tajmar in på tempo eller berättarteknik eller feeling i filmerna, så kan jag bli jättetrött.
Ja.
Och så tänker man att jag har jobbat hela dagen eller flera dagar i veckan och det är slut på arbetsveckan och man blir naturligt sett mer och mer sliten. Men sen kan man helt plötsligt då stänga av filmen och slå på tvn och så ser man någon film som går eller någon tv-serie som går, är man helt pigg igen.
Ja.
Därför att då är det liksom ett normalt berättartempo.
Ja.
En normal film, det är färg och det är liksom... Exakt. Det är ljud och det är dialog och det är handling som tilltalar en nu. För man är helt synkad med hur det ska se ut nu för tiden.
Absolut, det är ju verkligen fascinerande. Det krävs ju en ansträngning liksom, som vi har konstaterat här. Men också att man blir liksom...
Jo, men så när vi ska ha våra olika... Du måste ju ha vidareutbildning här i filmrummet.
Mm.
Kolla på film noir eller westerns eller Alfred Hitchcock och så. Du måste verkligen ta små maraton, små filmfestivalsessioner så man ser de här ihop så att man kommer in i en berättarteknik och tempo. Det har vi pratat om det här många gånger.
Ja, verkligen. Ja, det har vi.
Det känns som att jag har nämnt det här väldigt många gånger, inklusive i andra poddsäsonger av den här podden. Så att lyssnarna vet nu om det här nu redan, att det här är en viktig poäng.
Exakt, det är väldigt sant. Det är ju också lite, eller ja, det är typ så vi gör nu också här i filmkursen.
Ja.
Att vi ser ju liksom 40, 50, 60-tals filmer i ungefär den ordningen. Och, och det funkar ju ganska bra.
Ja.
Liksom att man vänjer sig vid stylen.
Jo, men det är såklart att det funkar bra. Så även om jag tycker att jag blir lite förvånad att de har hoppat så hejvilt snabbt. Alltså så mycket tid på stumfilmseran.
Ja.
För att sen bara som ösa sig igenom andra väldigt så här viktiga decennier som det känns i filmutveckling. Men det kanske är så att det var under stumstidseran som all utveckling skedde och så var det bara att lägga på tal och färg och sen var vi mål liksom.
Ja. Ja, till viss del.
Till viss del var
rent
så.
Filmmässigt. Det blev ju lite mer ideologiskt och grejer senare.
Kommer du ihåg den där Forgotten Silver som du gillar så?
Ja.
Mockumentären.
Ja, den var härlig.
Den var härlig, ja.
Tycker jag.
Du gillade det. Ja, den var härligt. Okej, men då har vi avslutat den då. Har vi något mer idag eller att prata om?
Det har vi.
Vad har vi då?
En sista.
Ja.
Borom Sarré.
Vad var detta då?
Det var en... Vad fan var det? Senegalesisk eller vad
var det? Ja, jag tror det. De pratar franska.
Ja, exakt.
Från vilket år?
1963.
Svartvit.
Svartvit.
Hur lång var den?
20 min.
20 minuter?
Exakt. Så det var typ en kortfilm. Kan man ju verkligen säga.
Och du sa ju att den hette. Vad är den alternativa titeln på svenska?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det är typ Carriage Driver eller något. Är det väl?
Nej, Vagntjuven.
Vagntjuven? Nej.
Hittar jag på nu?
Ja, jag tror det.
Här i stunden?
Ja, jag tror
så
det.
Är det.
Han stjäl ju ingen vagn.
Vagntjuven. Cykeltjuven.
Ja, det är cykeltjuven.
Det här är ju exakt samma film fast 20 minuter
då.
På cykeltjuven fast här blir han stulen på en vagn istället.
Ja, visst.
Eller?
Ja, men jag känner
inte. Är det inte
igen
så att vi har cykeltjuven här? Det är precis samma...
Ja, verkligen. Exakt samma problematik.
Ja.
Exakt samma...
Mannen, superneggig, allting går emot honom, allting är liksom världens fel medan hans fru står i bakgrunden och kämpar som fan och jobbar där på, hemma vid deras hus liksom.
Ja, exakt.
Han ska åka iväg och bara gnäller hela filmen igenom. Hon står där och jobbar bara.
Ja, och lite korkad också. Blir av med sin vagn och grejer. Det är också...
Han blir så totalt blåst av en mer street smart lurendrejare.
Exakt.
Så blir han av med sin vagn.
Ja, ja så alla sina pengar och så är det över.
Var det dåligt?
Det är kört. Exakt.
Fin.
Men han tar ju aldrig en sån jävla mes. Han tar inte ens betalt av dem som åker på hans vagn. Han bara, ha... Inga pengar idag heller.
Men det är väldigt, påminner väldigt, väldigt mycket av vår stackars huvudperson där.
Ja, verkligen.
Ja. I cykeltjuven.
Exakt. Men
det var därför jag tyckte
jag
hysteriskt lustigt då. För att varför ska de visa det här en gång till?
Ja,
de har redan haft chansen att prata om det här i runt om förra veckans
Exakt. Ja, men syftet nu var ju att visa lite utanför Europa.
Ja.
Typ.
Ja.
Och så någon slags liksom kolonialismens vinkel,
ja,
på filmen.
Vilken stad? Vad heter staden? Vet man det eller? Nej,
nej, det minns jag inte.
Senegal.
Det kan man säkert veta.
Vad heter de? Khartoum eller så? Nej.
Jag har ingen aning.
Ja, man har ju sina kompisar som kan alla huvudstäder. Vilka länder man än säger.
Ja.
Det är inte jag.
Nej, det är inte jag.
Men man bor inte än i alla fall. Fan, vad heter de där nu? Mm. Men det var lite lustigt för att först så trodde man att det var ganska gammal nu, alltså filmens tid, filmens ålder, år. I handlingen. Men sen helt plötsligt så klipper de till den här rika delen av stan. Och då var det verkligen så supermodernt ut. Så att det var nog utspelade sig i 50-talet. Som den var gjord. Eller 60-talet menar jag.
Ja, exakt. Och det var väl
liksom, men det var svårt att veta i början. Det var
verkligen svårt att veta i deras
höghusen och alla, ja, moderna bilar. Och
ja,
att det fanns liksom en hel storstad med massa folk som bodde i en vanlig storstad.
Ja, exakt. Det var ju, gick hand i hand med tematiken.
Och på hyllan, kommer du ihåg, de kallade det för
hyllan, exakt.
Det där också, de rika bodde.
Ja, exakt. Den, vad ska man säga? Det var ju också en koppling till den här förra filmen för att implicit prostitution precis i slutet.
Var det?
När han kommer hem och bara, jag blev av med min kärra och jag har inga pengar. Och då säger frun, ja, jag får fixa det. Och så går hon därifrån. Som är en nod till att hon går.
Okej. Okay. Då förstår man det kanske. Ah, nej, jag vet inte.
Nej, jag misstänkte det. Alltså, det är verkligen så här, sista två sekunderna sen slutar filmen. Så det är extremt implicit. Jag funderade på om det var en sån.
Den här fick vi se på YouTube. Gjorde du också det, eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror de hade en rulle.
Ja.
Eller en disk.
Ja, det var liksom ganska sunkig sån här closed caption, så att text, alltså jag kan inte franska tillräckligt väl att hänga med en sån,
du
här
kanske film. Missade det på det.
Så att jag fick sitta och fippla lite med den och så fick den att funka, och den var liksom inte alltid allt översattes inte med mycket. Nej. Översattes.
Okay.
Jag förstod ungefär handlingen. Ja. men
nej, men det var precis i slutet.
Han hade en häst.
En åsna?
Nej, det var en häst,
var
tror jag.
Häst?
Ja. Okay. Och han körde med sin vagn och häst och sen som taxi. Och han fick inte åka i den fina stan då, för det var förbjudet. Men han höll på och blev utnyttjad av någon granne och någon annan granne. Och han men var också jävla egoistisk. Det var liksom en snubbe som kom med ett barnlik och ville bli den skjutsad in till en kyrkogård. Och sen blir han bara nekad att komma in där, vilket var helt absurt i sig. Det visar på liksom något slags hårt samhälle.
Ja, exakt. Det är mer det.
Både den rika samhället och fattiga delen, så var bara alla skitfullständigt i varandra.
Exakt.
Men även vår huvudperson, vår hjälte då liksom kunde inte ens bry sig om att skjutsa den där mannen någon annanstans. Och vad mer han gjorde? Det var massor med grejer som han var helt där. Man blev också...
Ja, han var bara
störd på honom.
Hatisk generellt.
Han var lite så.
Ja, han dissade alla som åkte med hans vagn. Han hade alltid något elakt att säga om alla som åkte med honom.
Ja.
Han var sjukt. Jag vet inte, han var bara...
Så blev han av med sin vagn till slut.
Ja, exakt.
Det var en polis som blåste honom, var det, i slutet.
Ja, men typ så. Det var ändå... Liksom, poängen var väl att visa lite det hårda samhället. Och att ingen är... Eller liksom att de är drabbade allihopa och kan inte...
Ja. Nej, men det, så det handlar om fattiga personer, så då måste det vara en 5 av 5-film.
Ja,
annars exakt. Annars är man en ond människa.
Ond, exakt. Nej, men jag tycker ändå det var intressant liksom, som historiedokument. Typ, ja, för det var ju ganska nyligen efter att Frankrike, alltså efter självständighet och så. Och det var ju ganska märkbart i den här rika delen och fattiga delen.
Ja.
Och det här hårda samhället som du säger, till viss del är det ju liksom en... det är verkligen inget man inte har sett förut liksom, eller som man inte har hört förut.
Nej, men alltså, vad jag kan ha min kommentar till det är väl lite att det kanske var lite synd att den inte satte saker och ting i sin kontext. För nu låter det som att du antingen vet det här för att du kan historia bättre, eller så pratar ni om det här i föreläsningen.
Ja, men det, om man tänker på när den gjordes så visste de det.
Ja, men senegaleserna, alltså filmen på när Senegal blev fri från Frankrike, men det är ju väldigt tydligt
att det är efter världskriget typ. Efter andra världskriget.
Det lilla jag har läst om historien när det gäller afrikanska länder som har fått kämpat för sin frihet är ju att fransmännen har alltid motsatt sig att släppa kolonierna.
Ja,
det blir verkligen. Liksom oftast konflikt då, mm. som i Algeriet, det är massor med krig och så där och massor med problematik ända in i modern
ja,
på grund av det då. Medan Storbritannien tydligen skötte det mycket, mycket bättre. Sen kanske de var assholes along the way, men att de överlämningen och resultatet av hur de för detta brittiska kolonierna har liksom klarat sig bättre själva liksom har är signifikant större än franska och belgiska och sådana där kolonier. Det är vad jag har fattat som. Men jag liksom fick aldrig någon ingång till att få den aspekten i den här korta filmen, för att den liksom utgick på något sätt av att man då i dåtiden och bara att veta av vart den kom ifrån skulle man veta allt om det.
Ja.
Och har man inte riktigt läst på den historien tydligt så känns det som att det är lite svårt att väga in allt för mycket samhällsanalys eftersom den liksom inte ger något av det för oss som lever 50 år, 60 år senare i historien.
Exakt, men det är ju liksom som...
Men det är ju ens egen svaghet i historiekunnande i så fall som är...
Ja, till viss del, men exakt, och så man kan ju tänka, den är ju heller nog inte gjord som ett, alltså den är inte menad som ett historiskt dokument, liksom. Den är menad att vara en kommentar på deras samtid, liksom.
Ja.
Och då hade de ju den kontexten som krävdes. Och sen såklart måste man ju analysera den från hur vi ser den just idag och just nu, liksom. Så att...
Ja, men dels kan ju även korta filmer sätta en värld och sätta en förståelse för problematiken eller dramat eller liksom vad är liksom problemet om man säger så. Jag har sett mycket, mycket kortare kortfilmer som varit helt kompletta i sin egen lilla korta värld. Så att det köper jag inte, att det inte skulle funka bara för en kortfilm till exempel. Sen var det ändå 20 minuter. Det andra är ju att de kanske hade massor med olika idéer om vad den skulle säga. Och oavsett vad de idéerna var,
ja,
så kan man idag, speciellt om man är filmvetare, säkert fylla det med massor med budskap.
Ja,
därför att man själv projicerar vad man själv tycker om det här. Eller vad man själv uppfattar att Senegal på 60-talet var eller inte var.
Mm.
Och sen så här har vi beviset. Det behöver inte betyda att det var det de som gjorde filmen hade tänkt sig med den.
Nej, verkligen, men det är lite
rätt. Men det kan ju vara det.
Kan det vara.
Men det behöver inte vara det.
Nej, absolut.
Så det måste man ju vara lite, måste man ju gå ett steg till för att liksom verkligen försöka läsa på och förstå det i så fall, om man är intresserad av vad det är för några liksom budskap som den kan ha.
Ja, exakt, men det är någon slags liksom social realism här också.
Ja.
Bara skildra hur det, ja, men
det
ser
är all,
ut.
Alla filmer ni ser i den här.
Ja, exakt.
Den här kursen
så är det, är så det ska vara.
Hyperrealistiskt.
Ja.
Vad säger jag? Inte hyperrealism menar jag.
Ja, exakt. Det är faktiskt det min tenta ska handla om. Så det kan jag stå här och prata om i all oändlighet.
Vad ska tentan handla om?
Realism. Det är den enda instruktionen.
Okej.
Okay. Typ. Vi ska skriva...
Coolt.
Se så många sidor om realism och
skriva om Star Wars episode 4 A New Hope.
Exakt.
Bara.
Ja, faktiskt. Och jag tror att jag ska dra över lite. Jag tror att jag ska skriva kanske 25 sidor om det.
Ja.
Istället för 5.
Ja.
Så där fick de in.
Ja, där fick de. Ja, men du ska skriva om realism i filmens värld.
Helt fritt typ. Så det blir lite utredande, lite argumenterande, lite hit och dit. Ja, men som sagt, jag har ju funderat massa på det. Jag kan stå och prata hur mycket som helst.
Kan du det?
Nej, men ganska mycket kan jag stå och prata.
Men, alltså,
men det är inte så jätteintressant, tror jag.
Du ser en film, liksom. Ja. Men kan en film någonsin vara realist?
Exakt.
Kan den det?
Exakt.
Jag menar, gubbarna är bara några centimeter höga.
Verkligen. Det är de inte i verkligheten.
Nej, det är de inte. Det är inte realistiska överhuvudtaget. De är också tvådimensionella.
Ja, fan det som händer.
Förutom på Avatar då.
Just.
Så den är...
kan det vara den enda realistiska filmen?
Ja, antagligen.
och Gravity.
Ja.
Så. Nej, men det är faktiskt precis den där problematiken jag delvis ska prata om. Typ, att antingen så kan man ju se alla filmer som realistiska, eller så kan man se ingen film som realistisk. Om man vill dra det liksom max. För att så fort
man ska vara djävulens advokat.
Ja, men exakt. Men så fort man bestämmer... En filmskapare bestämmer, nu ska jag göra en jätterealistisk film, då bygger det på vad filmskaparen har för syn av en realistisk film och vad den har för förväntning på vad publiken kan och så här, tolkar. Och även om man gör en dokumentär till exempel, som ju är typ höjden av realism, så det är liksom i och med själva observationen liksom, så förändras ju det man filmar. Att typ, om man filmar en person.
Ja, det, man kan inte göra det helt utan att påverka objektet. Nej,
exakt. Och även sen när man börjar klippa och när man liksom ljussätter och väljer varifrån man ska filma. Och musik, allting.
Stämningssättande.
Ja, exakt.
Allting. Men det är väl liksom dokumentärer efter, vad heter han nu då? Michael Moore. Då har vi liksom, han har väl brytit den marken och säger att inga dokumentärer är objektiva. Alla är liksom extremt subjektiva, det är väl hans grej. Försöker sälja någon idé eller någon insikt.
Ja, men exakt. Och så är det egentligen med alla filmer. Liksom. Alla de här neorealism och socialrealism och poetisk realism vill ju också sälja en idé och en känsla och en bild av verkligheten som ju bara funkar om åskådaren också håller med den bilden av verkligheten. Annars är det ju inte realistiskt. Ja. Liksom, om jag inte tycker att världen ser ut som den gör i Cykeltjuven så är ju inte det en realistisk film. Liksom. Vilket också är typ om man drar åt andra hållet.
Det kan ju bli väldigt snårig vad heter det, analys här som du ska skriva ner.
Ja, jag vet. Det blir oändligt mycket å ena sidan och andra sidan. Men med tanke på liksom, den här
kan fria formen. Kan det hamna i ett så här olycklig så här loop
exakt.
Som du inte kan ta
och jag fastnar.
Ska inte komma ur
exakt, det. Exakt, no work. Nej, all work, no play. Om och om igen.
Ja.
Nej, men, ja, men typ. Men som sagt, det, jag kan ju stå hur länge som helst och bara å ena sidan och andra sidan. Men det är inte jättespännande. Och ja, egentligen
du måste
så
väl
blir
hitta
inte
någon form av poäng som du vill göra en poäng. Du måste väl
ja, fast det är det som är grejen. Att det behöver inte vara det i den här, i just den här uppgiften. Liksom. Nej, det kan bara vara utredande. Och
liksom då, han sagt att ni kan lika bara skriva 5000 ord svammel. Men typ. Kan också ja, men göra en poäng.
Så länge man i varje, för att göra, liksom, om jag gör poäng åt å ena sidan och andra sidan, om jag gör poäng för och emot, då har jag ändå gjort två poänger.
Ja.
För de cancelleras ju inte liksom, bara för att man gör dem
nej
bredvid varandra. Och om jag bygger upp, alltså, om jag liksom bygger upp dem med källor och grejer, så är väl det, då har jag ju visat att jag kan analysera liksom. Ja. Och dra.
Ja, jag vet inte.
Nej, exakt. Nej, men det,
jag har inte gått kurser och inte gjort den här tentan, så jag vet inte riktigt vad som är.
Nej, men det är väldigt ovanligt. Man brukar ju alltid få en liksom, nu ska du skriva en tydlig tes, och så ska du utreda den, och sen så ska du ha en slutsats.
Ja, och
ett, exakt, och bevis. Men här är det liksom, vilket, när han sa det så det var som att det gick ett sus genom hela salen. Alla bara, Vadå? Vad ska vi göra?
Men förtydligar han då vad ni skulle göra, eller?
Ja, men lite. Han sa att ni får göra en argumenterande text om ni vill. Och ni får göra, skriv vad ni vill, typ.
Okej, okay. Då är folk jätteoroliga, eller?
Ja, vadå? Va? Ja, men det är ju liksom, i början så kändes det jobbigt. Men nu är det ju...
Men ni får fortfarande inte skriva subjektivt, eller?
Nej.
Nej.
Eller, alltså... Nej, typ inte.
Nej.
Man kan ju säga att... Liksom, det är alltid lite subjektivt. Men så länge man måste kunna backa upp det med källor och så. Så att det är inte vad man tycker och så. Egentligen. Men det är spännande. Kan jag kanske skriva ett litet abstract? Lägga som gästinlägg på bloggen.
Du får läsa upp det här i podden.
Ja, exakt. Ett mastodontavsnitt.
Okay. Ja, men då var vi nästan klara. Vad tycker du om en sån här liten kortfilm då? Ska vi skita i betyg?
Ja, svårt att betygsätta kortfilmer. Och särskilt den här som var så intetsägande.
Typ. Bra. Smaken är som baken. Delad. Just det är det vi kommer fram till.
Exakt.
Ja. Okej, men då är vi ju klara med tredje delen av fyra på den här terminen med filmvetenskap.
Mm.
Första kursen, eller vad nu heter.
Exakt.
Super, och lycka till på med ditt jobb här med din hemtenta uppgift att skriva en text om realism.
Jävla massa svammel om realism.
Ja, jättespännande.
Ja,
okay. Och sen så återkommer du, så då har vi sista delen, också fyra poddavsnitt, du och jag. Och då skulle det vara ett snäpp, fast väldigt litet snäpp, antydningsvis mer moderna filmer.
Ja.
Så vi börjar med någon från, det kommer vara med någon från 60-talet också tror jag, men sen är det lite 70 och någon 80-tal. Och.
Ja, det är ingen 90-tal va?
Jo, jag tror det är en 90-tal.
Någon 90-tal. Ja. Ja, exakt, en 90-tal.
Men det är ju ingenting från efter millennieskiftet.
Nej.
Det ska vara lite äldre.
Det är ju framtiden praktiskt taget.
Ja, precis. Det är science fiction. Mm. Så det blir jättespännande att köra den avslutningen, och det är flera titlar där som jag tycker var lite mer spännande faktiskt. Jag hoppas att kunna undvika sådana här Gertrud Rack eller så som vi hade förra veckan.
Exakt.
Men däremellan då så ska jag och Carl förlusta oss här i inspelningsstudion, och vi ska komma vidare till vår nästa film i Bröderna Coen-filmografin som vi ska klippa här i den andra säsongen om deras filmer. Och då har vi kommit till den välkända The Big Lebowski. Och för dem som vill hänga med och se alla filmerna vi pratar om nästa måndag, nästa veckas avsnitt, då är det två stycken companion-filmer den här gången som vi har valt ut. Så det blir totalt tre filmer. Mm. Och den första är då en tidig 70-talsfilm av Robert Altman som heter The Long Goodbye med Elliot Gould i huvudrollen. Som är en neo-film noir, eller en sån modern film noir, en dekonstruktion av film noir genren och så, av Robert Altman som är en mycket fascinerande regissör. Och sen så det är 70-tal, tidig 70-tal, och The Big Lebowski är ju 90-tal. Och sen ska vi också ta med en film från förra året, 2022, som heter Confess Fletch, som är också en form av modern film noir och är helt klart värd att se. För de som känner till 80-tals Fletch-filmerna med Chevy Chase så är det här inte en remake på dem. Och det är inte så att man försöker återskapa Chevy Chase version av Fletch, utan det här är en ny adaption av originalböckerna som är en helt annan stämning och style och tonalitet än 80-tals Fletch-filmerna. Så jag kan säga det för de som blir förskräckta och oroliga. Mm. Så är det här mycket väl värt att se. Och det var ju faktiskt topp tre på min bästa filmerna från förra året.
Det är inte dåligt.
Nej, det säger något i alla fall. Av de som synkar med min filmsmak kan du säga någonting. Om man alltid tycker precis tvärtom än vad jag tycker, då är det kanske oroväckande. Men det kan vara värt att se ändå, man vet aldrig. Så det är för nästa vecka.
Mm.
Och under tiden så ska vi lycka till med ditt stora jobb med hemtentan och åka till Kungliga biblioteket och sätta sig och plugga, skriva. Och sådär.
Bli smart.
Bli smart. Bli ännu smartare.
Ja, just det.
Exakt. Och en god människa. Och bli lycklig.
Exakt.
Ja.
Ja, tack så mycket.
Ja. Okej. Okay. Men då säger vi så, va?
Säger vi så.
Ja, tack för idag och på återhörande om en vecka. Hej då!